Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju, Almedalen special som jag kallar det, i samarbete med Akademikernas A-kassa och Saco. Jag heter Simon Radiopratan Svensson och det här programmet har jag gjort nu 8 gånger, eller det här är 8:e avsnittet här i Almedalen, som handlar om kunskap. Det här, ni vet, kunskap, det är vi alla vill ha, men ingen riktigt vet vad det betyder. Alla utom den här sista gästen som jag fått hit idag. Så nu ska vi äntligen få veta vad kunskap är. Så himla, himla spänd. Men först ska jag säga att Akademikernas A-kassa vill bryta in här bara och säga att de är den bästa institutionen av alla som finns. De säger att det kostar 90 kronor att vara med i månaden. 90 kronor i månaden alltså, ungefär som en bokklubb. Men istället för en bok i månaden så får du 15 000 i månaden om du skulle bli av med jobbet. Och jag tror att det är 15 000 sms av typen "vad gör du?" man får. Du kan också gå med i något av Sacos 22 fackförbund. Facket hjälper dig där med sånt här som är jobbigt, som löneförhandling, och om du har en knasig chef eller en knasig medarbetare. Snacka med facket om du har problem bara. Läs mer om detta på www.akademikernas.se eller www.saco.se, beroende på vad du vill. Nu tycker jag vi sätter igång med den här intervjun, för nu har jag den här Jonna Bornemark här och jag tänkte fråga henne vad kunskap är, vad praktisk kunskap är, vad kvalitet är och hur man talar med hästar. Spännande, va? Men vad sa du? Vet inte vem Jonna Bornemark är? Okej, okay. Men det gör absolut ingenting, vet du, för jag kan berätta för dig vem det är. Jonna Bornemark är doktor vid Södertörns högskola, eller docent vid Södertörns högskola. En filosofiedoktor har hon varit i alla fall. Alltså en av de mest spännande och intressanta människorna som finns. Till exempel har jag sett henne berätta om Mertild von Magdeburg, som upplevde en erotisk relation med Gud. Sådana historier har hon massor av. Hon är som en sån här gammal farbror som säger: sätt er ner barn så ska jag berätta om Mertild von Magdeburg. Och alla tycker det är helt underbart. På Södertörns högskola är hon också föreståndare för något som heter Centrum för praktisk kunskap. Och det fungerar så här att om du har ett jobb och så plötsligt kommer du på dig själv och tänker, vad jobbar jag med? Alltså, vad gör jag? Då pluggar man den här kursen. Man kan säga att det är en kurs i vad helvete jobbar jag med? Vad hjälper Jonna till? Eller som hon säger, man får reflektera över vad man gör. Det är andra ord för vad helvete händer här egentligen. Frågan är om hon själv vet vad hon håller på med. Om hon kanske själv har gått kursen. Det får vi kolla upp sen. Det ryktas, obs, medveten ordvits, om att Jonna kan prata med hästar. Hon har till exempel skrivit en bok om interaktionen mellan häst och människa. En akademiker som talar med hästar. Vänta bara, det blir värre. Hon intresserar sig för knasiga saker som fenomenologi, det vill säga sånt som inte finns, om jag förstått det rätt. Tvärtom, säger Jonna nu. Kolla upp det sen. Jonna håller på med massor av svåra saker i alla fall. Eller rättare sagt, hon gör enkla saker svåra, det är hennes intressesfär. Till exempel vill hon veta vad kvalitet är. Det vet ju alla, tills hon har förstört begreppet och gjort det svårt. Hennes doktorsavhandling hette Kunskapens gräns. Så nu, det här är väl en utmärkt avslutning på den här serien intervjuer om just kunskap. Så säger hej, välkommen till dig, Jonna Bornemark.
Ja, tack du.
Vad är Kunskapens gräns?
Ja du, jag vet inte om jag kan prata lika fort som dig. Måste jag det?
Nej, men nu sänker vi tempot lite. Ja,
tack så mycket. Ja. För det. Kunskapens gräns är till exempel att förstå sig själv. För i det ögonblicket du försöker förstå dig själv så är det du som försöker förstå. Och det du skulle förstå har redan försvunnit. Okay. Det är en gräns. En annan gräns är när en enkel rörelse eller sinnesförnimmelse ska omvandlas till ord. Det var någonting som missades där och någonting blev till ord. Där. Kunskap tänker vi på i att sätta ord på saker och ting.
Ja.
Eller hur? Oftast gör vi det.
Okay.
Om man inte börjar dra på kunskapsbegreppet och börjar prata om att till exempel knyta skor. För
cykla,
det kan bli jäkligt
till exempel.
Bra.
Det är en sån här kunskap som man pratar om. Då behöver jag inte beskriva hur jag gör.
Nej, precis. Men där är frågan, okej, är det en kunskap? Ja, det är en praktisk kunskap.
Okej, det är en praktisk kunskap.
Så den teoretiska kunskapen har sina gränser och den praktiska kunskapen har andra gränser.
Okej, så jag kan inte beskriva mig själv. Jo,
inte,
det kan jag.
Du kan beskriva dig själv, men då är du alltid efter. Just därför att om du sen ska eller hur? Tänk nu.
Ja.
Tänk nu.
Ja.
Det är roligt att tänka.
Ja. Det är roligt att lyssna på någon annan som har tänkt i alla fall.
Om du tänker så här, men nu ska jag fundera, vem är jag och vad är jag för någonting? Och så tittar du tillbaka på dig själv. Och sen så inser du, men vänta nu, den som är jag, det är ju den som tittar tillbaka.
Mm.
Inte det som är tittat på. Och så tittar du tillbaka på den som tittade på det som tittade tillbaka.
Ja.
Och så inser du att, ja, men nu är ju jag ju där som tittar på det som tittade. Är du med? Det blir liksom...
Jag är såklart inte med, men det kan vi inte riktigt förstå i alla fall. Nu nådde vi kunskapens gräns här.
Ja, se där, se där.
Vad skönt att det finns. Men okej, men vad är teoretisk kunskap och praktisk kunskap? Det är ganska enkelt då alltså?
Ja, det är väldigt enkelt.
Att göra och att, med teoretisk, eller?
Ja, visst. Alltså, teoretisk kunskap inkluderar verkligen att sätta ord på det. Praktisk kunskap kan vara allt ifrån att bygga ett hus, men faktiskt också en sån sak som att förstå hur jag just nu i den här situationen ska hantera en sån knasig situation som jag råkar befinna mig i.
Mm.
Det är också en sorts praktisk kunskap.
Just det. Men kunskap, just att man måste problematisera det begreppet, eller har väl gjorts av en massa filosofer alltid?
Minst sagt, ja.
Ja. Men jag tänker för de flesta människor så är det ganska självklart.
Men så är det ju med allt. Alltså det som är mest självklart för oss, ta ordet är, att vara.
Mm.
Det vet vi hela tiden vad det är för någonting. Och sen har vi försökt sätta ord på vad det är, eller förstå en gång liksom på ett bättre sätt, eller verkligen försöka förstå vad det där att vara är för någonting. Då visar det sig att det är den absolut svåraste frågan av alltihopa.
Är det så att en del människor tycker att du är lite jobbig?
Absolut ingen.
Ingen. Att man liksom inte bara kan få prata om enkla saker, att du måste kliva hårstrån hela tiden.
Jag kliver inga hårstrån överhuvudtaget. Däremot så tittar
Men folk kanske tycker det, menar jag.
Nej.
Du
kanske, men inte.
Ja, men om jag använder mening med ordet är i, så säger du app. Nu måste vi först definiera ordet är.
Nej, så det gör jag inte.
Okay.
För att vi pratar hela tiden, och vi, i de olika sammanhang vi befinner oss i, så fungerar språket och kunskapen alldeles utmärkt. Men om vi befinner oss i en situation där vi vill fundera på vilka är vi, vad pysslar vi med, vad kan vi inte, då är det faktiskt rätt intressant att titta tillbaka på alla de där orden som vi hela tiden använder.
Mm.
Men som vi kanske inte... Och så, det är intressant det här, och det är då det blir roligt. Det är att om vi tittar på de här små orden som vi använder hela tiden, och så funderar vi ett varv till runt dem, och de ändras lite grann, då ändras hela världen med dem. Just för att vi använder dem hela tiden och tänker med dem hela tiden.
Så ändras hela världen?
Ja.
Nu tog du i.
Nej. Det är precis därför jag håller på med filosofi.
Efter
en riktigt bra föreläsning har någonting ändrats så att hela världen har ändrats.
Ah, vad spännande. Men kan du ge något enkelt svar på vad kunskap är då?
Det är inte en sak.
Nej, det är inte en sak.
Nej, det är jättemånga saker.
Ska vi dela upp det? Vad finns det för olika delar då?
Vi kan hålla oss till Aristoteles.
Ja,
Aristoteles låt
dem oss.
Ja. Han, inget nytt under solen. Han delade in det i episteme, teoretisk kunskap.
Mm.
Han pratade om tekne, den praktiska kunskapen att kunna producera någonting där jag redan vet vad det ska bli för någonting. Att baka ett bröd, följa ett recept, att bygga ett hus.
Ja, teoretiskt och praktiskt, de har vi varit inne på då.
Ja, men det är mer komplicerat. Utan den praktiska kunskapen kan ha ytterligare en variant.
Aha.
Som kallas för phronesis. Och phronesis är en annan sorts praktisk kunskap som inte handlar om att följa ett recept och nå ett mål som jag redan vet vad det är. Utan det är fingertoppskänsla, magkänsla, att kunna hantera en situation som vi faktiskt aldrig har varit förut. Precis den situation vi befinner oss i just nu.
Mm.
Vi har faktiskt aldrig varit i exakt den här situationen innan.
Nej.
Och då kan vi inte bara göra som man alltid har gjort innan, utan vi måste vara lite kreativa.
Vad heter det? Improvisera?
Ja, visst. Och den, liksom, det är en social förmåga ofta. Det är liksom en förmåga att hantera det nya.
Den där tror jag är, vi har varit inne på många gånger här, att det är det arbetsmarknaden är ute efter. Folk som kan det.
Ja, så är
kan
det.
Man lära sig phronesis?
Ja, det kan man, fast kanske inte på det enkla sättet som man lär sig teoretisk kunskap. Men visst kan man kan träna det.
Man kan träna det, okej.
Okay. Och det där du sa lite föraktfullt om reflektion,
ja.
Så är ju faktiskt reflektion ett bra ord i det sammanhanget. Det är ett sätt att träna på phronesis, för att då upptäcker man vad man själv gör, hur man fungerar i såna olika situationer, och man kan bygga på och förstå sina erfarenheter. För det intressanta är att när du har gjort en massa saker tidigare, du har en massa erfarenheter, så, och du utvecklar en förmåga att använda dina tidigare erfarenheter, så kan du hantera det nya på bra sätt.
Är du bra på detta, eftersom du vet, du kan ordet?
Jag är bra på vissa situationer som jag är tränad på.
Jag menar,
bra
jag tror att jag är ganska bra på en hel del
sådana
situationer, men jag har aldrig hört talas om fronesis.
Nej, men det är klart. Det är ju inte så att man måste ha en teoret. Fronesis är ju ett begrepp som hör till den teoretiska kunskapen om den praktiska kunskapen. Eller hur?
Okej, nu har vi kommit på tre varianter av kunskap här. Finns det fler?
Det finns, alltså Aristoteles har typ 12, men jag tror att vi lämnar dem lite därhän. Okay. Det finns insikt, 1+1=2, i någon sorts matematisk insikt. Det finns Sofia förstås, visheten, som är kombinationen av fronesis och episteme, alltså teoretisk kunskap och den här situationskunskapen. Men jag tror att vi stannar där.
Okej, men det är någon form av vishet, ja. Det hör man sällan efterfrågas.
Ja. Sofia är vishet.
Sofia är vishet. Okej.
Men får jag bara säga en sak? Ja, du sa där att fronesis, ja, men det är väl det arbetsgivare vill ha. Mm. Så social smidighet eller något sånt. Ja. Men det finns ett lager till som arbetsgivarna kanske inte alltid vill ha i fronesis, säger Aristoteles. Aristoteles pratar inte så mycket om arbetsgivarna, men lika fullt. Så säger Aristoteles att i fronesis så finns också förmågan att höja sig lite från situationen. Och ta, han säger att det politiska, det är att ha en förmåga att se vad är det bästa i den här situationen för liksom samhället, för alla runt omkring. Och inte bara kanske vad som är bäst för dig och mig, utan vad som är bäst för alla runt omkring. Och det gör att i fronesis-begreppen så finns det också till exempel att man i vissa situationer kanske inte ska lyda vad chefen säger. Att man kanske, det finns ett utrymme för civil courage till exempel.
Civil olydnad och så.
Civil olydnad, absolut.
Ja.
Titta, jag fick honom att bli tyst en hel sekund.
Ja, men jag är lite... Men okej, men du kan en väldigt massa om kunskap, men kan du saker också?
Jag kan rida.
Du kan rida, ja. Praktisk kunskap.
Det är en praktisk kunskap.
Och titta, jag fick ett poäng här på provet. Men du håller också på bena i begreppet kvalitet.
Ja.
Det tycker jag är spännande, för det är också ett ord som man bara tar för givet, att kvalitet är bra.
Kvalitet är bra.
Men så enkelt är det inte, eller? Är det
Nej, men kvalitet är bra. Det är precis så vi liksom...
Det är för enkelt.
Ja, men är det så vi tänker kvalitet? Ja, men det är det som är bra. Mm. Och sen så, men vi har ett problem idag, och det är att vi vill så gärna att allting ska vara bra, och då bra låter ju lite så här naivt och barnsligt, så då säger vi kvalitet istället.
Just det.
Och ofta så har man ju inte tänkt mer kring kvalitet.
Tycker du att ordet kvalitet är lite naivt och barnsligt också?
Nej, men jag tycker att det kräver lite eftertanke, för det, när vi använder kvalitet idag så pratar vi ofta om kvantitet. Alltså hur mycket någonting som är väldigt enkelt mätbart.
Får du konkretisera här?
Ja. Nu ska vi ta äldreomsorgen.
Kvalitet i äldreomsorgen.
Ja, precis.
Vad betyder det då?
Idag så betyder det ofta att rätt personer får sin mat på rätt tidpunkt av inte, absolut inte vara samma person som det varit de 10 dagarna innan, och att alla boxar kryssas i, att Agda har duschat och att Mohammed fick sin matlåda och att allting som är förutbestämt är ikryssat.
Nu hör jag på din röst att du inte riktigt är nöjd med det här.
Jag är inte riktigt nöjd med det. Så är det.
Nej, men hur ska man annars mäta det?
Ja, men det är ju just det som är problemet. Att på ett enkelt sätt mäta det. Kvalitet låter sig inte på ett enkelt sätt mätas. För kvalitet, verklig kvalitet i äldreomsorgen, det är att faktiskt få till också att den här människan mår bra. Alltså den äldre, som att den inte bara får sin matlåda daskad på bordet och tar dig i nackskinnet och duschar lite våldsamt. Det är inte
jag
kvalitet.
Jag förstår mord, du behöver inte göra det. Om det ska fortsätta så här. Men
då ligger du risigt i. Ja, men om kvaliteten inte ligger i sättet hur man gör det. Och många äldre till exempel tycker att det är obehagligt att duscha med en främmande människa. Bli duschad av en främmande människa. Mm. Det, inte bara äldre. Jag skulle också tycka att det var väldigt obehagligt. Och då krävs det en fronetisk kompetens.
Just det, men kan man prata om detta då?
Det är klart man kan prata om det. Vi gör ju det just
nu. Men för det känns som politiker inte har de verktygen.
Nej,
att
så
säga.
Kan det vara.
Har du de verktygen att hjälpa dem?
Jag tycker att jag har en del verktyg som kan hjälpa till, ja.
Okej, för att allt det här du beskriver som man ska vara snäll, då blir det också lite luddigt. Men du ska vara snäll mot Agda och du ska inte nödvändigtvis vara snäll.
Du ska ha en fingertoppskänsla. Och det roliga
men det är också ett luddigt ord.
Men det är inte så luddigt som man skulle kunna tro. Orden är luddiga. Men kompetensen och vår kunskap om det är mindre luddig. Jag ska förklara. Om vi jobbar på ett ställe med mycket personal som är ute hos de äldre, så är det så att i arbetslaget så vet man vilka som har den där fingertoppskänslan.
Alltså,
och vi vet, chefen, om det är en klok chef, vet ofta att ja, men det här är en liten knepig person. Det här och duscha där, det var knepigt senast. Men hon där klarar det. Hon har den fingertoppskänslan. Mm. Så ofta så vet vi mycket väl.
Men det är svårt att skriva ner. Exakt
det är svårt
vad det är de
att
gör.
Skriva ner, det är svårt att mäta. Mm. Och då är frågan, vilka är det som behöver att vi skriver ner och mäter det? Jo, det är tjänstemännen högre upp. Det är chefen behöver ha det, skriva ner och mäta för att kunna visa det för folk uppåt, för politiker, för tjänstemän, för hela apparaturen ovanför, utanför själva verksamheten. Men i verksamheten så vet också de äldre, åh, nu kommer Mohammed tillbaka, han är så jäkla bra, då känner jag mig trygg.
Men det där, är samma
där
med,
vet man.
Ja, men det är samma med, som man säger, lärare. Elever säger ofta, och den läraren är så himla bra. Så ja. Säger man så, ja, men ska eleverna få bestämma lönen på lärarna då?
Nej, men jag är inte så säker på att det här behöver hänga ihop med lön. Alltså det är inte...
Ja, men för att
det...
en lärare kan ju inte kopiera en annan lärares fingerfärdighet.
Nej, men man kan lära sig av varandra. Om man har ett schysst arbetslag, en schysst chef som vet hur man jobbar med det här, mm. så ser man till att de som är duktiga på det, att man lyfter upp olika dilemman, olika problem, och så pratar man om det. Mm. Och så lyfter man in olika teoretiska idéer om det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och så bollar man runt det, och på det sättet så lär sig de som inte är lika duktiga. För poängen med Fronesis är att vi faktiskt alla kan utveckla det. Och har vi en organisation som är fokuserad på att utveckla den kompetensen hos de anställda, då är det klart att vi blir bättre på det. Än fast... om vi har en organisation som inte alls är intresserad av det och bara tänker på mätbara mål.
Ja, men vad tror jag pratade här innan med Alexander Bard om begreppet talang. Det känns som det är lite det som Fronesis är.
Det är en sorts, ja visst.
Och det tänker jag, om det, tror du det finns förresten talang?
Jag tror att man har olika fallenhet för olika saker, men framför allt så tror
men
jag att
man
lär sig saker.
Fallenheter kan man inte lära sig med det.
Nej, men jag tror att man har fallenhet för Fronesis, det vet vi. Vissa är och bara kommer in och har ingen utbildning och gör det skitsnyggt och jättebra och enkelt och smidigt. Och andra har en hårdare väg, men alla kan lära sig. Alla är vi människor. Och det är klart, vissa passar kanske sämre i ett mellanmänskligt yrke om man har väldigt liten fallenhet för det. Mm. Men poängen är att det faktiskt går att utveckla, och att det faktiskt är så att det här inte bara är på ett individplan. Utan i en organisation så sätter sig en viss stämning, en viss miljö i hur man är och hur man beter sig och vad man, hur man gör för att bli bättre på sitt jobb. Och de jag har träffat, vi får inte en syl i vädret här. De jag har träffat inom äldreomsorgen, jag har träffat mycket undersköterskor som jobbar inom äldreomsorgen. Och de vill ju, alltså det finns väldigt många kloka människor som faktiskt har valt och vill jobba. Och tycker att det här är ett arbete som bidrar till så många människors höjda livskvalitet. Så jag vill jobba med äldre inom äldreomsorgen. Och då vill man bli bättre på det.
Men du, ja men fallenheten, nu pratar om äldrevården, kan inte jag för jag är så fruktansvärt ung. Men jag tänkte, jag bara har träffat dig nu i 5 minuter och jag känner ju på mig, du är en jättebra lärare. Men det du har, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men du, jag säger, wow, om du är intresserad och du pratar på ett bra sätt, det kan du aldrig lära ut till mig till exempel. Jag skulle aldrig kunna vara så bra som du på det, oavsett hur intresserad jag var och hade vilja lära mig.
Det är klart du skulle kunna, men vi har ju...
Nej, för det är ju din personlighet som du gör som passar i den här rollen.
Jag förstår, det är en personlighet och så vi är olika personligheter och så är det som det.
Och det
är
samma med poliser och allt möjligt.
Ja,
liksom.
Fast det är inte riktigt, alltså det är det som inte är sant. Det som är grejen är att vi faktiskt...
Det du säger är inte sant.
Nej, för att det är faktiskt utvecklingsbart. Om du vill vara lärare, är intresserad av att vara lärare, har ämne som du vill undervisa i, då är du fokuserad på, okej, hur lär jag ut det här på bästa sätt. Och där fick jag några tricks och knep. Jaha, hon gör så, han gör så. Fint, då tar jag det här. Och så blir
ja,
du bättre
jag menar
och bättre.
Att jag
men
kan
du
inte
förstås...
sätta fingret på vad det är du gör. Jag bara kan bara få en känsla av
ja,
att du
suger
pratar...
in i att det är någonting. Men hon förhöll sig lite så här och hon gjorde lite så här. Och så sugs det där in i din erfarenhet.
Men med den teorin skulle jag också kunna bli proffs på att vara fotbollsspelare.
Nej, alla kan inte bli bäst på allt. Så är det förstås, vi är olika. Men du missar poängen här. Du menar att du ser så här att okay, antingen har jag Fronesis.
I så fall är du inte så bra lärare.
Nej, men det är därför vi inte är färdiga efter 5 minuter. Nej. Du ser det så här. Antingen så har jag Fronesis och är jättebra på det, eller också har jag det inte. Så är det ju inte, eller hur? Du är lite antingen eller. Men här är det en gigantisk skala och olika sätt att vara bra på det. Och är jag intresserad av någonting och vill bli bättre på det, så hittar jag min väg och blir förstås bättre på det. Det viktiga och det jag försöker säga här är att ha en organisation som är intresserad av att personalen ska utveckla den vägen.
Okej, okay, men ska man göra det med seminarier då? Liksom, eller ska man ha olika möten och så säga, vad är det du gör som är så bra? Eller ska man prata med?
Nej, men man gör det framför allt, tycker jag. Det bästa sättet är att prata om knepiga situationer. Mm. Och att ta in olika teoretiska perspektiv. Ta in senaste forskningen kring någonting. Koppla det till situationer som jag möter dagligen. Och para ihop det och prata med det i ett kollegium, liksom, i ett arbetslag. Prata om det, reflektera över det, fundera på det.
Så det du säger att din institution, eller vad det kallas, Centrum för praktisk kunskap, ni borde finnas lite överallt?
I alla fall vissa av våra arbetssätt borde finnas lite överallt. Och de finns lite överallt.
Är det du som har startat?
Nej.
Nej. Det är inte.
Är det något det är äldre än mig, höll jag på att säga.
Men är det från Aristoteles?
Precis.
Såklart. Men Jan, jag hörde talas om det nu i år, tror jag. Jag tänkte, oj vad konstigt, det har jag aldrig hört talas om. Mm. Så ni borde bli bättre på om du nu har lösningen på alla problem så borde du väl
sprida. Jag har verkligen inte lösningen på alla problem, men jag har vissa tankar på vissa problem.
Jag hörde dig prata angående kunskap på området praxis. Jag tycker det är så härligt. Det är inte riktigt kunskap, va? Eller liksom... Det är bara någonting man gör.
Ja, en praxis kan ju vara liksom inom hästsammanhang så har man liksom en praxis, ett sätt som man jobbar med hästarna, man utvecklar, man har en tradition, man har liksom ett arbetssätt, man har en praktik. Så här gör vi.
Så här gör vi. Mm. Man reflekterar inte om det är bra eller dåligt.
Nej, inte, det gör man ju oftast. Alltså är det någonting man är engagerad i så tänker man ju hela tiden, är det här bra eller dåligt? Borde jag göra på ett annat sätt?
Nu har inte jag varit här så länge och gjort intervjuer, men det är praxis här att de jag intervjuar ger mig 1 000 kronor efteråt. Det är praxis, vi vet inte om det är bra eller dåligt. Det är bara så det har blivit. Liksom. Men jag har också hört att prata om känslor. Att det skulle vara någon form av kunskap. För jag tycker ofta att det används som motsatsbegrepp. Mm. Så sa du att det inte var det.
Ja, oftast används de ju som motsatsbegrepp. Mm. Men jag tycker det är fel egentligen helt att dela upp kunskap å ena sidan och känslor å andra sidan. För att kunskaper är ju alltid, om man pratar om, man kan prata om stämningar, de är stämda. Så känslor och, vad ska jag säga, rent teoretisk abstrakt kunskap är sammanlänkade. Varje kunskap har sin känsla, sin stämning. Varje kunskap är baserad och invävd i, eller vad säger jag, varje känsla är baserad och invävd i ett kunskapssammanhang.
Men man kan ju begå många fel om man agerar på en känsla.
Ja, kan begå många fel om du agerar utifrån en faktakunskap också.
Ja, inte lika många.
Jo, du.
Ja, men svartsjuka till exempel är det sämsta som finns. Det är en jättekonstig känsla. Och sen så agerar man knasigt ut efter det till exempel.
Ja.
Eller ilska eller vad som helst. Det är ju...
Visst, och självklart så, men herregud, vi tränar ju våra barn från det att de föds att hålla lite distans till sina omedelbara drifter, begär och impulser. Och det är mycket det som gör oss till människor, att vi har liksom ett litet avstånd till de där omedelbara begären som kastar sig över oss.
Mm.
Visst, och det, men det är också i sig, så är det en stämning.
Just det, men känslan rädd, det är ju det som många jobbar emot. Så jag är rädd för att vi sitter lite högt upp nu till exempel.
Mm.
Det hade varit helt, om du har varit höjdrädd så jag kan inte sitta där uppe. Då hade det varit en helt felaktig slutsats ju. Att din känsla rädd hade sagt, jag kan inte vara 1 meter upp i luften.
Ja, nej men... Du tänker på att känslor bara är att vara rädd, att vara svartsjuk, att vara kär kanske. Och så tänker du, och de har sina fack där borta, och sen har vi den här krassa teoretiska, att cykla i sitt fack.
Har jag fel nu
där.
Igen?
Ja, det är klart.
Nej, det är klart jag
men
inte
låt
har.
Mig prata till punkt.
Aldrig i livet.
Och sen så har vi kanske någon sorts teoretiska sanningar om PR 3,14 med mera där. Och så är de alltid sina fack. Men grejen är den att det är ju så vi har delat in det. Men alla de här områdena är ju liksom helt inblandade och sammanflätade och ihopbakade. Och därför så kan man liksom inte bara lägga känslorna åt sidan och säga att ja, det där är sitt område och det hör hemma där borta. Utan vi måste liksom se på vilka känslor som finns inbakade och sammanblandade och som andra sidan av en kunskap till exempel.
Så när jag är rädd för en spindel i sommarstugan, då ska jag säga så här, det är en helt korrekt känsla jag har. Nej, jag behöver inte skämmas för detta, nej. Den får vara kvar.
Så kan, alltså, är du lite buddhistiskt lagd så kan du ju säga, ja här är jag och där är spindeln och jag är rädd för den spindeln. Och så kan du sätta dig och titta lite på den situationen och säga, jaha, där så ser det ut, ja så kan det också vara. Och sen så kommer du ha ett helt annat förhållningssätt till spindlar efter den lilla övningen.
Ja, så det är så enkelt, ja. Okay, men alltså, om man reagerar på en känsla så är det en form av inlärd kunskap, eller inte inlärd kunskap då,
nej,
utan det är
någon jag
form
säger
av...
inte att alltså, de här omedelbara begären, känslorna som liksom kastar kastar sig över dig. Det är ju en känsla, det jobbar vi med hela tiden att liksom få lite distans till. Men det jag försöker säga är att själva det distansskapandet är också en sorts känsla. Alltså, att det inte liksom, ja, men de hänger ihop mycket tajtare. Om vi går tillbaka till läraren eller för den delen till liksom äldreomsorgen som jag tycker om, så är ju liksom varje handling där är ju helt, där är det liksom så sammanflätat. Tänk dig att du ska lägga en person som har väldiga liggsår och problem på ryggen och grejer, så ska du lägga ner den på en kudde så att det blir bekvämt för den personen. Då måste du dels ha en massa teoretiska kunskaper om hur det här människokroppen ser ut och hur man ska hålla, en massa kroppslig kunskap om hur du ska lägga ner på ett bra sätt. Du måste också förstås ha en känsla av att ja, men nu vill jag lägga ner den här, alltså en omsorgskänsla. Det tycker jag är en mycket bättre exempel på hur känsla, kunskap, kroppens kunskap, teoretisk kunskap, phronesis är sammanvävda. Och där kan man inte säga att känslan att jag vill hjälpa dig och ta hand om dig är en sak och den här teoretiska kunskapen en annan sak och den praktiska kunskapen. Vi kan dela upp det så för att få syn på situationen. Men allt det där är liksom ett i den där rörelsen där jag hjälper dig och lägger den ner på ett bekvämt sätt. Ser du där vad jag menar med att de är liksom sammanvävda? Sen när du står där och får din starka rädsla av spindeln. Ja, det kanske är liksom, det är en väldigt ren känsla på ett sätt. Men det är så sällan, alltså det viktiga är ju de där...
Sällan, man blir rädd för spindlar nu för tiden. Ja.
Jag är ledsen. jag tycker rätt mycket om spindlar.
Ja. Okej. Men jag får en känsla när du pratar om att det här borde ju, skulle man kunna tänka sig att vi hade det här som ett ämne i grundskolan eller åtminstone på universitet. Phronesis. 60 poäng.
Alltså det finns olika sätt att prata om de här sakerna. Jag skulle säga att humaniora. Vi har ju faktiskt en bred humanistisk tradition som hanterar den här typen av frågor på ett brett sätt.
Och så det är det humaniora är till för?
Ja, bland annat, absolut. Okay.
Så det är inte helt meningslöst att läsa. Nej, det alltså. Det är inte något man gör bara för att få se sen pengar.
Nej, precis.
I filmen sägs det ibland att kunskapen får inte hamna i fel händer. Då blir jag lite såhär, kunskap är inte bara bra.
Nej, kunskapen gör en atombomb är onekligen inte bara bra.
Ja, det beror på hur man ser det.
Om du slänger den i huvudet på någon så är den inte så.
Ja, men vem ska bestämma vad som är bra och dålig kunskap med det? Just det exemplet kanske de flesta håller med om att det var lite dåligt.
Ja, nej, det är absolut, höll jag på att säga, inte någon som ska bestämma vad som är bra och dåligt. Och det bestämmer sig självt hela tiden. Man kanske kan vända på perspektiven. Jag vet inte om det här gör dig gladare. Men man kan ju också säga att det är kunskapen spelar sina spel med oss. Och lever sina egna liv. Och så försöker vi ju hålla ställning till dem och hantera dem på olika sätt. Nu vart
kunskapen, nu pratar om kunskapen som en individ, ja, som ett ting.
Som någonting som lever lite sina egna liv och som individerna försöker ta del av och försöker ta makt över.
Man undrar vad ni håller på med där på högskolorna egentligen. Alltså, ni är ju på gränsen till galna, men det är väl så ni ska vara?
Ja,
det är helt fantastiskt. Ska vi komma till det här med hästarna då? Är det sant, absolut, att du kan prata med hästar?
Ja, vem kan inte det?
Kan hästar prata med dig då?
Ja, hela tiden. Eller jag menar, det är klart att de kan, men de pratar inte verbalt. Förstår ni varandra? Ofta, ibland inte, ofta inte. Men det är klart, jag menar, om du går in till en häst och har någon sorts relation till hästar och hästen stryker öronen bakåt och sparkar vildsint med bakhovarna, då förstår du att hästen säger... Jag är inte glad gå härifrån.
Ja, det förstår ju alla. Men jag tänkte mig att du var en sån som kom och sa oh, min häst är lite nere. Och så kom du och sa, ja men det är för att han bara får hö på morgonen.
Alltså, hästviskartraditionen har ju ibland en tendens till att göra hästar väldigt mänskliga. Som om de hade ett verbalt språk någonstans där inne i hästhjärnan som bara inte kom ut till oss människor. Och det tror jag inte.
Det tror du inte?
Nej, jag tror att man pratar med hästar med hjälp av kroppen och med hjälp av stämningar och med känslor. Och med, men inte teoretisk kunskap tror jag inte man pratar med hästar med. Jag tror inte de är så intresserade av
så
det.
Allt du kan är att säga att de har öronen bakåt så är den arg.
Det är inte så bara kan tala om.
Det kan
det
ju
finns
alla.
Men vänta,
sluta
nu.
Skryt med att du kan prata med hästar.
Jag har aldrig sagt det. Men det du missar återigen är nyanserna. Just därför att en häst kan
vet
prata
vad? Om jag
med...
missat nyanser för sjunde gången då kanske det är du som är otydlig med dina nyanser.
Nej, men nu är det hästarna som du inte lyssnade på. Okay. Just därför att hästarna har 1000 olika nyanser i hur de håller kroppen, hur de tittar, vilken stämning de har, hur de sätter ena benet, vilken muskel de spänner. Och ju mer du umgås med hästar, desto mer, och framförallt ju mer du umgås med en specifik häst, desto mer förstår du vad den säger i det finstilta. Och den behöver inte ta till så grova uttryck som att stryka öronen bakåt och sparkas.
Nej, men det här kan man ju tänka, hästar kan förstå, hundar och katter och sådär, men gäller det andra djur också? Vi har ett vildsvin på vägen där till exempel.
Skulle om man kunna... umgås med dem. Men man måste umgås med dem.
Jag för du har hållit på med något som heter Human Animal Studies, såg jag på nätet. Vad är det för någonting?
Diskussioner just om människa och djur. Surprise.
Alltså hur man, hur nej, man kan hur, umgås.
Vilken relationen är? Vi lever i en kultur som väldigt länge har dragit en väldigt skarp linje mellan människa och djur. Och inte pratar om människan och andra djur. Alltså att människan är också ett djur. Mm, har man trots allt utgått ifrån i drygt 150 år kanske. Men idag så händer det väldigt spännande saker på det här området där man börjar tänka på djur på ett annat sätt och börjar tänka på människor på ett annat sätt. Mer att det är att gränsen mellan människa och djur kanske inte är så skarp.
Det här ska vi ta i ett annat program. Jag tycker det låter väldigt spännande. Men du, fan, jag måste ändå fråga dig, du som är bra på kunskap. Jag såg en sån rolig intervju igår med någon dam här från Gotland som är med i Miljöpartiet som pratade om chemtrails. Känner till det här?
Nej.
Att flygplanen som lämnar sina spår efter sig, att det skulle vara någon slags gift som, jag vet inte, någon staten eller något företag.
Det låter
konspiration. Men om vi pratar konspirationsteori då, jag vet inte om vi ska kalla det för det, det är nog. Hur ska jag förhålla mig till det? Det hon sa lät ju inte särskilt rimligt, men motsatsen vet jag inte, jag har aldrig hört talas om det här. Vad ska jag säga?
Ja, om du känner att det här känner, faktiskt, att det här är någonting som är viktigt, som du vill undersöka. Herregud, då gör du som alla andra, du googlar.
Ja, vad skönt, det ska jag göra. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Jonna Bornemark. Det var underbart att ha det här. Tack till er också som satt och lyssnade. Det var väldigt fint. Och tack till dig som laddade ner podden. Det här var allt för denna gång. Simon Svensson heter jag. Puss och kram.